P3, Sveriges Radio.
April år 1616. I fören på skeppet som stävar upp för Themsen och rakt in i Londons hamn står en ung, mörkhårig kvinna. Häpet blickar hon ut över staden som vecklar ut sig framför hennes ögon. Bron som korsar floden, London Bridge, fullspäckad med små butiker och mängder av folk i rörelse. Så många människor på en och samma plats har hon aldrig sett förut. Samma värld och samtidigt en helt annan. För där hon kommer ifrån finns ännu inga stora städer. Men hennes värld håller på att förändras. Och allt har sin början i den stund då de främmande männen, engelsmännen, steg i land på andra sidan havet, i hennes eget land för snart 10 år sedan. Men är det en förändring som går att tygla? Det var Pocahontas, dotter till hövdingen över den mäktiga Powhatan-stammen i Nordamerika, kommit till London för att ta reda på. När den här resan är över kommer Pocahontas att vara en legend. Men priset hon kommer få betala för platsen i historieböckerna är mycket högt.
Det här är berättelsen om Pocahontas. Tonårsflickan som tvingades att navigera mellan två världar. En ung kvinna som försökte rädda sin kultur genom att spela det diplomatiska spelet. Men som mötte en hänsynslös motståndare i en tid när Europa ansågs äga hela världen.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Vad tänker den unga vuxna Pocahontas när hon skådar siluetten av London för första gången? Året är 1616 när hon seglar upp för Themsen på fartyget Treasurer. Och vad hon än kan ha föreställt sig så måste mötet med den engelska huvudstaden varit chockartat. På samma sätt kommer hon från en plats som de flesta engelsmän vid den här tiden inte ens kan föreställa sig. De har säkerligen aldrig hört talas om vare sig Powhatan-stammen eller Pocahontas hemland, Senacomaca. Men de kan ha hört talas om den nya världen och landet som engelska sjöfarare döpt efter den mäktiga jungfrudrottningen Elizabeth, Virginia. En ny värld på andra sidan Atlanten som fört med sig drömmar om omåttlig rikedom i Europa. Men i vars fotspår undergången följer för de som redan bor där. Och mitt i den här tiden, när världen välts överända, står Pocahontas. Hon har kommit till London som ett exotiskt sändebud från den nya världen. Här ska hon visas upp och beskådas. Men hon har också ett eget syfte med resan. Och försöka ta reda på vilka de här europeiska typerna egentligen är. De bleknosade män som en dag seglar upp för Powhatan-floden på den nordamerikanska kontinentens östkust. Det var för snart 10 år sedan. Sedan dess har de blivit fler. Och på senaste tiden har de blivit oroväckande många. Men vad ska Pocahontas kunna göra för att förhindra plundringen av sitt eget hemland? Och varför är det just hon som finns ombord på skeppet Treasurer? Svaren på de frågorna får vi leta efter i Pocahontas barndom, när hon bara är i 10-årsåldern. Och konturen av 2 skepp skådas i horisonten. Det är försommar år 1607 i Senacomaca, eller det som vi idag kallar för Virginia. Spejare från Powhatan-stammen siktar skeppen som stävar upp för floden. Skeppen som innehåller förstörelse, slaveri och död. Men det vet de inte ännu. Men de bevakar dem nära och ser männen på båtarna stiga i land. Det här verkar inte vara ett tillfälligt besök. De här märkligt klädda männen är här för att stanna ett bra tag. Förmodligen underrättas hövdingen, Powhatan, omgående. Han är högsta chefen för en sorts federation av 30 olika stammar. Totalt är de runt 15 000 invånare, utspridda på ett område ungefär lika stort som Jämtland. Hövdingen heter Vahunsenaka, men kallas i allmänhet helt enkelt för Powhatan. Han och hans politiska rådgivare diskuterar nog vad som är bästa strategin för att hantera främlingarna. Är de som kommer på båtarna besökare eller inkräktare? Och någonstans, kanske till och med i närheten av det här allvarliga politiska samtalet, finns en livlig liten flicka. Matoaka heter hon, men hon kallas oftast för Pocahontas. Det betyder busfrö på hennes språk. Hon är hövdingens dotter. Han har många barn med flera olika fruar. Men det ryktas om att Pocahontas är hans favorit. Hon kommer i alla fall få spela en mycket framträdande roll i hela stammens historia. Men det vet hon inte om. För än så länge är hon fortfarande bara ett barn och kan ännu inte riktigt begripa vad de vuxna pratar om. Men om hon lyssnar förstår hon nog i alla fall att det är allvarliga saker som är på gång. För de vet ungefär vilka det är som kommer. De har hört talas om dem tidigare, männen som kommer över vattnet. I bästa fall har de dykt upp, misslyckats med sina försök att slå sig ner och rest hem igen. I värsta fall har de roffat åt sig och utplånat lokalbefolkningen. Vilken sort ska de här visa sig vara? De 144 engelsmännen på skeppen som navigerar upp för floden är med största sannolikhet trötta på livet till sjöss. De har rest i nästan 4 månader, från Plymouth i England till den här nya världen.
Alla är män. Det fanns inga kvinnor med, åtminstone i alla fall inte i början.
Det här är Ale Pålsson, historiker.
Till viss del så var det barn. Det kan vara att antingen som bekänter eller som barn till flera av de här männen. Det är viktigt också att komma ihåg att det här inte rör sig helt enkelt bara om bönder, brottslingar och fattiga, utan det är även personer från relativt hög börd som har kommit hit för att de ska försöka hitta lycka, hitta guld och etablera sig som viktiga personer i den här nya kolonin.
Och nu är de snart framme i det nya landet. Det ryktas om att deras rivaler, spanjorerna, har hittat hela städer av guld lite längre söderut. Varför skulle det inte kunna vara precis likadant här i Virginia? De räknar inte med att landet ska vara obebott. Men de önskar nu att de som de kallar vildar, de som redan bor där, ska vara vänligt inställda till sina nyanlända. Inte bråka, utan vara lydiga och låta sig ledas. Men lite nervösa är de nog. För de vet att engelsmän som försökt bosätta sig i trakterna tidigare har råkat illa ut i striden med den ilskna lokalbefolkningen. Den 14 maj år 1607 når de det som ska bli deras nya bosättning, Jamestown. De slår ner sina bopålar och börjar bygga sitt fort. Något halvår senare har spejarna från Powhatan-stammen som håller koll på nykomlingarna en hel del att rapportera. De har kunnat se hur ett nytt samhälle växer fram på halvön i Powhatan-floden som slingrar sig från det stora havet österut och in mot landet. Samma plats, men 2 parallella världar som redan lett till våldsamma konfrontationer. Powhatan-folket har tvingats uppleva främlingarnas eldvapen, kanoner och musköter på nära håll. Och själva har de visat engelsmännen sin skicklighet som bågskyttar.
I de här tidiga mötena måste man även förstå att även om man säger att de här engelsmännen har bättre skjutvapen och liknande, så var det ändå Powhatan-stammen så pass stor att i en direkt konflikt så skulle de garanterat att vinna. Att helt och hållet föra en liksom direkt krigsföring var inte någonting som skulle kunna gå. Man är tvungen att på något sätt agera på ett diplomatiskt sätt för att kunna etablera sig. Powhatan-stammen hade andra stammar som de hade liksom konflikter med. Och de var ändå vana vid på något sätt krigsföring och försökte ändå aktivt att hålla kontroll. Idén var kanske att engelsmännen skulle komma, handla ett tag, odla ett tag och sen lämna och komma tillbaka dit de kom ifrån.
Men nu, i december år 1607, ser Powhatan-folket hur nykomlingarna börjar klappa ihop. För engelsmännen har inte odlat något under våren och sommaren. Och de har inte heller med sig något vidare stort matförråd. Och nu börjar maten ta slut. Sjukdomarna härjar också bland dem. Och de verkar dö som flugor. 3 av dem ger sig iväg i en kanot längs med floden. Förmodligen är de på jakt efter mat. Men de är beväpnade. På väg rakt in i Powhatan-stammens territorier.
Försiktigt kliver en av männen ur kanoten, ner i floden och börjar dra båten in mot flodbanken. Det kyliga vattnet sipprar igenom hans trasiga skor och tränger in överallt. Men den irriterande känslan av blöta fötter försvinner i samma sekund som buskagen plötsligt får liv. För knappt hinner han upp på fast mark förrän en skur av pilar susar förbi honom. Och kort därefter ännu en skur. Om han vände sig om skulle han se sin ena kamrat ligga i kanoten, livlös, genomborrad av pilar. Och själv kommer han inte långt förrän han står öga mot öga med Powhatan-krigarna och deras spända pilbågar. I desperation lyckas han rycka till sig en av dem och riktar nu sin franska pistol mot hans huvud. Kanske tror han att han ska kunna komma undan, kunna ta sig tillbaka till kanoten och vilt paddla hem till fortet. Men så halkar han i leran, faller omkull och allt hopp är ute. Pistolen glider ur hans hand och innan han vet ordet av släpas han iväg, fjättrad till händer och fötter.
Den man på Powhatan-stammen för in i Verovokomoko, sitt politiska huvudsäte, heter John Smith. Han är en av ledarna för den engelska kolonin. Och när han tillfångatas är det första mötet ansikte mot ansikte mellan urbefolkningen och européerna. Kanske tror John Smith att hans sista stund snart är kommen. För han har hört talas om vilka blodtörstiga urinvånare som spanjorerna har mött lite längre söderut. De som burar in sina fångar, göder dem och offrar dem till sina gudar i plågsamma ritualer. Sägs det. När följet kommer in med honom i stan går folket man ur huset för att titta på fången. En av de som springer ut för att se på spektaklet är förmodligen Pocahontas, som man säger 10-årsåldern och säkerligen mycket nyfiken på främlingen. Han är förmodligen den första europeen hon träffar på. Och han lär sig rätt märklig ut i hennes ögon. Konstiga, obekväma kläder i udda material. Oklippt skägg. Och så en lite kort och satt kroppsbyggnad. Nu ser hon kanske en lustig typ. Men det hon i själva verket tittar på är upptakten till det som nästan helt och hållet kommer släcka ut hennes kultur. John Smith är rätt övertygad om att han kommer bli brutalt avrättad. Men vad hon Sakaka, på vad han hövdingen, har andra planer för honom. Här finns ett gyllene tillfälle för diplomati. Powhatan och hans rådgivare har observerat européerna som kommer och går längs med kusten i deras land och dragit slutsatsen att det kommer dyka upp fler och fler av dem i framtiden. Och om de knyter en av dem till sig, en som i alla fall verkar som att han är en av ledarna, kan de kanske få till ett gott samarbete och få till ett utbyte av varor. Den här fången kan vara precis vad de behöver.
Det är lätt att i efterhand när man ser på dagens Nordamerika och statusen att man skulle kunna tänka, men varför lät man dem vara kvar där överhuvudtaget? Liksom, varför skulle man bara låta de här européerna komma och ta över mark? Men det vet man ju inte vid det här tillfället. Och européerna har en hel del saker som skulle kunna vara väldigt användbara. Eldvapen, metallredskap, liknande saker är nya och spännande och det finns ändå ett intresse att kunna använda dem. Speciellt eldvapnena som är så pass kraftiga att ifall man skulle kunna använda dem så skulle man kunna få en större maktposition gentemot de andra kringliggande stammarna eftersom att man har på något sätt en ny vapenteknologi.
Så Powhatan och hans rådgivare bestämmer sig för att ta upp John Smith som en i stammen. På så vis knyts han till dem och kan vara en garant för vänskapliga relationer. En sån här adoption kräver en särskild sorts ceremoni som avslutas med att den nya medlemmen hälsas välkommen bland sitt folk. Men det förstår inte John Smith, som ju inte begriper vad Powhatan säger. Han tror att han ska bli mördad, offrad i någon ritual. Och det är nu som den berättelse som sen ska bli synonym med Pocahontas tar sin början.
Just vid det här tillfället så kastar sig Pocahontas framför John Smith och säger nej, gör det inte, och på något sätt räddar honom, enligt John Smith.
Precis, enligt John Smith alltså. Men den här historien är rejält grumlig. Att Pocahontas ska rädda hans liv förutsätter två saker. För det första, att någon har för avsikt att döda honom. Och det mesta pekar på att hela spektaklet är en initiationsceremoni och inte en offentlig avrättning. För det andra förutsätter det ju att hon överhuvudtaget är på plats. Och det är det inte alls säkert att hon är. Hela storyn om hur John Smith räddas av Pocahontas luktar helt enkelt som just en bra story. Som ju oftast är för bra för att vara sann. Men även om det bara är en skröna, påhittad av John Smith, så är det något speciellt med Pocahontas. Hon verkar stå nära sin far Och förmodligen lär hon sig också en politik och förhandlingsteknik av honom, trots att hon är så ung. Och alldeles oavsett blir engelsmannen John Smith en sorts hedersmedlem i Powhatan-stammen. Diplomatin kan börja. För det är inte bara Powhatan som vill få ut något av engelsmännen. Kolonisterna som kommer till Nordamerikas kust har som vi vet inte med sig någon vidare proviant. Mat har de nog tänkt att handla till sig på plats och nu är de helt beroende av Powhatans välvilja och vinterförråd av majs och andra grödor. Båda sidor gör klart vad det är de vill ha. Européerna behöver mat. Powhatan-folket vill köpa vapen. Och en handel inleds. Det här verkar arta sig relativt positivt. De här engelsmännen är kanske inte som de skoningslösa spanjorerna som har dragit död och förödelse över den södra delen av kontinenten. Och det är de faktiskt inte. Inte riktigt än.
Den rakryggade flickan som kliver in genom portarna till fortet Jamestown håller huvudet högt och ser sig om med vaken blick. Engelsmännen stirrar förbluffade på henne, sen på varandra. Här stegar en liten småflicka in i spetsen för Powhatan-hövdingens sändebud. En unge som dessutom knappt har några kläder på sig. Och hon ser inte ut som engelska flickor. Håret är snaggat på huvudet, men på ryggen hänger en lång fläta av mörkt hår som dansar i takt med hennes steg. Och ändå är det något annat som fastnar i de stirrandes blickar. Något outtalat, som kanske har med hennes sätt att röra sig. Eller med den säkerhet som tycks omgärda hela hennes jag och som skickar ett budskap. Det här är en flicka med ett uppdrag. Och hon tänker inte låta sig skrämmas av några engelsmän eller deras eldvapen.
Det tar inte lång tid innan allt går åt skogen. Oroligheterna börjar snart och det blir snabbt riktigt illa. Och här tar Pocahontas sitt första kliv in på den diplomatiska scenen. I maj 1608 har engelsmännen tillfångatagit flera av Powhatans män i Jamestown och torterat dem. Powhatan skickar dit ett förhandlingsteam och i spetsen står hans 11-åriga dotter. Det här är första gången som Pocahontas kommer till fortet i Jamestown. Men inte den sista. Förhandlingarna börjar. Det är en av Pocahontas vuxna stammedlemmar som för ordet. Hövdingen har sänt sin högt värderade dotter för att möta dem och lämna över fredsgåvor. Så mycket tilltro sätter han till engelsmännens förhandlingsvilja. Och engelsmännen blir kanske bevekade av den unga flickan som lyssnar under allvarlig tystnad. För det hela lyckas. Förhandlingen blir av och fångarna släpps. Efter det här mötet kommer Pocahontas till Jamestown lite då och då. Hon verkar gilla att vara där och leka med de engelska unga skeppspojkarna som bor där. De är fascinerade av hur atletisk och stark hon är. Men de är också fascinerade, eller ska vi säga i chocktillstånd, över något annat. Pocahontas har nämligen väldigt lite kläder. Hon är faktiskt nästan naken.
Det här speglar väldigt mycket av de tidiga intrycken man får från resebeskrivningar av just de nordamerikanska folken. Å ena sidan det här barnet av naturen som på något sätt inte är fasthållen av våra idéer av liksom civilisation, den ädla vilden, men å andra sidan en figur som inte känner till Kristus och som beter sig på ett syndigt och opassande vis. Så på det viset så har engelsmännen en väldigt dubbelsyn av Pocahontas.
Men naken eller ej verkar de gilla henne, och hon dem. Och ganska ofta verkar de träffa John Smith som har återvänt till Jamestown. Kanske ser hon på honom som en bror. Han har ju adopterats av hennes far. De här besöken blir en sorts diplomatisk grundutbildning för henne. Hon observerar kolonisterna och deras vanor, suger i sig en massa kunskap och blir bättre och bättre på engelska. Och även relationerna blir bättre ett tag. Kanske på grund av den charmiga Pocahontas besök. Men snart rinner det också ut i sanden. För engelsmännen verkar inte alls ha för avsikt att ge Pocahontas folk det de vill ha i utbyte mot mat. Ingen vapenhandel blir av. De bara förhalar och förhalar. Men maten börjar sina i fortet i Jamestown. Powhatans välvilja börjar ta slut. Och när den tar slut upphör också matleveranserna. Till sist lägger de fram ett ultimatum för engelsmännen. Betala som ni lovat. Hosta upp vapen nu. Annars packar vi ihop, tar med matförråden och flyttar iväg dit ni aldrig kommer kunna hitta oss. För till skillnad från till exempel urbefolkningen i Sydamerika är Pocahontas folk seminomader. Sydamerikas urinvånare bodde i stora och välorganiserade stenstäder. De var helt bofasta och blev fångade i sina hem när spanjorerna kom med eldvapen som de inte kunde försvara sig mot. Men Powhatans hem är flyttbara och de kan leva var som helst så länge de kan bruka jorden och jaga. Det kan man knappast säga om de hjälplösa engelsmännen. När Pocahontas och hennes folk packar ihop under hösten år 1609 och retirerar inåt landet lämnas kolonisterna utan sin främsta matförsörjning. Det är nu engelsmännen börjar bli desperata på riktigt. De bråkar sinsemellan och läget börjar bli riktigt illa. Svälten är nära. När John Smith skadas i en vapenolycka tar han chansen att resa hem till England. För i Jamestown verkar det inte finnas någon framtid. Pocahontas får höra att John Smith är borta. Men det som berättas för henne är att han är död. Och det kommer hon att tro tills de träffas nästa gång. Under helt andra omständigheter. Kolonisterna kan inte överleva utan Powhatans hjälp. Och de har gjort det glasklart för engelsmännen att de inte är välkomna längre. Engelsmän som har kommit till Powhatan-folket för att tigga mat har torterats och dödats. Budskapet är tydligt. Stick. Och strategin lyckas. Vintern och våren 1609-1610 blir katastrofal för engelsmännen. Sjukdomarna härjar och de svälter ihjäl. I maj år 1610 anländer två engelska skepp från Bermuda till Jamestown och möts av spillrorna av kolonisterna. 60 utsvultna vandrande lik. I bosättningarna runt Jamestown finns ytterligare ungefär 40 personer i lika dåligt skick. De har i desperation ätit allt vad de kan komma över. Ormar, råttor, möss, läderbälten, skor. Allt som skulle kunna ge någon som helst näring. Det finns också berättelser om ren och skär kannibalism i fortet. Kolonin är slagen i spillror. De förfärade nykomlingarna inser att det här helvetet på jorden måste evakueras. För inte heller de har med sig några större matförråd. Alla lastas på båtarna som seglar iväg ner för floden så snart det bara går. Koloniseringsprojektet i Virginia får sättas upp på listan över misslyckanden. Men Pocahontas och hennes folk har lyckats. De är av med sitt största problem. Hotet är avvärjt. Pocahontas kommer få växa upp i fred från europeiska inkräktare och leva sitt liv i lugn och ro. Eller?
Maj år 1610. John Rolf har rest långt. Hans mun är torr och i pannan har små svettdroppar börjat tränga fram. Stilla spanar han ut över den snirklande Powhatan-floden, kantad av frodig grönska. Träden är höga och buskagen täta. Det här är ett bördigt land. Så här ser den alltså ut. Den nya världen, Virginia. Och nu kan det inte vara långt kvar till kolonin Jamestown. Men plötsligt ropas det från utkiksposten. Längre upp på floden, från motsatt håll, närmar sig något den engelska flottan. Två fartyg fullproppade med människospillror. Utmärglade, likbleka och nedbrutna står de tätt packade på däck och stirrar med nästan döda ögon på sina landsmän. De är på flykt undan svälten, tillbaka till den gamla världen. Men med nykomlingarna kommer nytt liv och ny proviant. De två fartygen som var på väg härifrån får nu anledning att göra helt om. Och därmed beseglas ödet för Pocahontas och hela Powhatan-stammen.
En budbärare kommer med de dåliga nyheterna. Det blir ingen tidsfrist för Pocahontas och Powhatan-stammen. Engelsmännen har vänt om och de har blivit fler. En av de nyanlända är alltså John Rolfe. En man vi kommer få anledning att återkomma till. Men nu är alltså de engelska proviantförråden och vapenskåpen fyllda till bredden.
Skeppen från Europa till de nordamerikanska kolonierna var livlinan för kolonins överlevnad. Väldigt många personer kom att avlida antingen på vägen till kolonin eller av sjukdom där. Men kontinuerligt så fortsatte Virginia Company att skicka skepp för att skicka provianter för att på något sätt hålla det här företaget vid liv.
Oron för vad som ska hända nu när engelsmännen har rustat upp stiger bland Powhatan-folket. Och de har all anledning till sin oro. Ingen officiell krigsförklaring utfärdas. Men konflikten trappas upp till ett krig mellan Powhatan och de engelska kolonisterna. Men även i krig måste ju livet fortgå. Och Pocahontas har blivit vuxen. Hon har gått igenom den ceremoni som förvandlar henne från en flicka till en kvinna. Och nu är det dags att gifta sig och börja livet som vuxen. I våra öron låter det inte helt rimligt att gifta sig när man är ungefär 13 år som Pocahontas är. Men det är sed i hennes kultur. Hon har säkert flera olika friare, men väljer en krigare vid namn Kokum. För de gifter sig av fri vilja. Det är inte en politisk allians, även om båda två är goda partier. Men spelet att skaffa en partner har vissa fasta regler. Först uppvaktar han henne tills hon säger ja till att gifta sig med honom. Då får han dela med Pocahontas pappa, Powhatan-hövdingen, om ett brudpris. Och sen är det dags att jobba för att spara ihop till brudpriset. Men det går bra. Runt år 1610, samma år som engelsmännen först nästan helt svalt ihjäl, men sen ändå blev kvar i Virginia, gifter sig Pocahontas och Kokum. Vixen går av stapeln hemma hos hans föräldrar. Efter ceremonin är det fest hela natten med dans och sång. Och sen börjar vardagslivet. Hon och Kokum jobbar tillsammans för försörjningen. Pocahontas pysslar förmodligen med att odla och samla örter och andra växter. Kanske får de barn tillsammans. Vi vet inte riktigt. Det finns berättelser om att hon föder ett barn. Men det finns också sånt som tyder på att hon inte fick några barn med Kokum. Men de lever ett vanligt liv tillsammans som man och hustru. Och Pocahontas tänker sig med största sannolikhet att livet ska fortsätta på det viset. Hon har lämnat sina uppdrag som budbärare och diplomat bakom sig. Till Jamestown tänker hon sig nog inte att hon ska återvända. Men då tänker hon fel, för det smids andra planer för henne. Samtidigt i London år 1610 är det krismöte på Virginia Companys kontor i London. Företaget som finansierar kolonin i Pocahontas land. Det går inte jättebra för dem. Det som man hade hoppats på att hitta i den nya världen, guld och silver, finns inte. Det finns utmärkta möjligheter till olika sorters industriproduktion, odling och skogsbruk. Men för att det ska funka måste de utöka rejält. Det magra lilla utbud av engelska bosättare som finns där nu har fullt upp med att försöka överleva. Fler kompetenta engelsmän måste peppas och åka över dit för att de ska få någon riktig snurr på verksamheten.
Man arbetade aktivt med att dels spendera väldigt mycket pengar. Virginia Company spenderade mycket av sitt kapital just på att skicka mer personer. Man försökte även övertala präster i London att i sina predikningar prata just om Virginia och vilket underbart land det var att kunna gå och söka sin lycka i för att kunna locka fler kolonisatörer. Man försökte desperat hitta något sätt att kunna liksom, ja, mer eller mindre bara kasta mer kroppar på det här kolonisationsprojektet.
För folk vågar ju inte flytta dit som det är nu. Relationerna med urbefolkningen har nämligen gått från att vara lite knackig med upplossande oroligheter till att bli ett regelrätt krig. Och blodtörstiga vildar, det är inget som väluppfostrade och välutbildade engelsmän vill ha i sin väg när de ska försöka söka lyckan i det förlovade landet. Men det funkar inte att blidka urbefolkningen med handel. De har fattat att engelsmännen kommer för att ta och inte tänker handla rättvist. Kolonisterna måste hitta ett annat sätt och få de så kallade vildarna att göra som man vill. Måste få tag på en hållhake på dem.
April 1613. Pocahontas tvekar. Hon vet att det inte är riskfritt att kliva ombord på det skepp som hon och hennes släktingar bjudits in till. Hon vet att engelsmännen inte är att lita på. Att de har kidnappat förr. Och hon vet att hon som hövdingens dotter är extra utsatt. Men de vet ju inte vem hon är. Hon känner inte de här männen och hon är inte i sin hemby. I sitt nya liv som gift har hon flyttat så de kan omöjligen känna igen henne. Så vad har hon egentligen att frukta? Men i samma ögonblick som de går ombord på skeppet slår fällan igen. Nu är Pocahontas i engelsmännens våld.
En elak plan har satts i verket. Triumferande visas den stora hövdingens dotter upp i Jamestown. Förra gången som Pocahontas var här kom hon hit som budbärare. En ung flicka med ett viktigt uppdrag. Nu förs hon in genom fortets portar som krigsbyte. Den hållhake engelsmännen behöver för att få påvattan folket att göra som de vill. Förmodligen känner hon igen sig i stan som består av tre gator utlagda i en triangel. Husen, täckta med bark, ligger längs med gatorna. I mitten ligger kapellet och torget. Där brukar hon jula och leka tillsammans med de engelska pojkarna för bara några år sedan när hon var en liten flicka som var där frivilligt. Nu tvingas hon fram på de välkända gatorna och stängs in i ett av husen av sina kidnappare. Pocahontas är tyst. Hur känner hon? Troligtvis är hon rädd. Hon är 15, max 16 år, helt ensam och fullständigt utsatt.
På många sätt när Pocahontas blir kidnappad av engelsmännen så är det här ett väldigt osäkert och väldigt hotfull situation. Speciellt i Europa, men även i Nordamerika, så är kvinnor som även en symbol för själva landet. Så just när hon då blir kidnappad och hålls i gisslan så är det på något sätt Powhatan-stammen som har blivit erövrad av engelsmännen.
Engelsmännen skickar självsäkert bud till Powhatan och meddelar att de har hans dotter. Pocahontas upplyser dem om att hennes pappa aldrig kommer gå med på deras krav. Mat och fri tillgång till området. Och det har hon rätt i. Det blir dödläge. Den kidnappade Pocahontas blev inte genvägen till att besegra Powhatan-stammen. Nederlag för kolonisterna. Men kanske ändå inte. Kanske kan de ha nytta av henne för något helt annat. Så hon blir kvar i kolonin och förvandlas nu till ett projekt. Pocahontas ska bli en europeisk kvinna. Man sätter på henne engelska kläder, byter den smidiga och praktiska klädseln mot europeisk dammode anno 1613. Något som inte direkt kan beskyllas för att sätta komfort och funktion i fokus. Det är lager på lager med stickiga, obekväma plagg från topp till tå. Hon snör sig in i korsett och var på en knölig underklänning. Och så klänningsliv, kjolar och överdelar i strävt linne och kliande ull. En kvalificerad gissning är att hon inte trivs särskilt bra i sin nya utstyrsel. Eller i sin nya tillvaro. Faktum är att hon är så ledsen och rädd att engelsmännen skickar efter hennes syster Matachanna för att ta hand om henne. Matachanna accepterar att göra sin systers sällskap i fångenskapen. Det är en tröst, men en ganska liten tröst för någon som blivit bortrövad från sitt hem, sin make och sitt liv. Maken, Kokum, försvinner faktiskt ut ur vår historia här. Vad som händer med honom vet vi inte. Kanske blir han mördad, kanske dödad i strid, men han dyker inte upp igen i källorna. Men trots att hon förmodligen är förtvivlad håller hon huvudet kallt och lyder sina kidnappares lagar. Kanske rättar hon sig i ledet för att det är så hon är uppfostrad och tar seden dit hon kommer och anpassar sig till den nya stammen. För även om hon fortfarande är en fånge så behandlas hon inte som en slav utan som en förvisso udda men ändå en sorts medlem i kolonisternas samhälle. Men kanske börjar hon se på det som händer som ett jobb. Som att hon återigen är en representant för sin fars regim och att det här är en möjlighet att agera från insidan hos fienden. Kriget pågår fortfarande mellan Powhatan-stammen och de engelska kolonisterna. Och engelsmännen har det vapenmässiga övertaget. Powhatan-folket kan inte besegra dem. Här behövs diplomati. Men som en simpel fånge kommer hon inte så långt. Hon måste stiga i status, bli en av dem. Precis som John Smith blev en av hennes folk. Och det tar inte lång tid innan en möjlighet uppenbarar sig. På den där båten som kom till Jamestown för 3 år sedan och hittade en liten skara totalsabbade kolonister fanns en man vid namn John Rolfe. Han är i 28-årsåldern, har förlorat fru och barn och försöker nu bygga sig ett liv i den nya världen. Och rakt in i det livet kliver en tillfångatagen kungadotter som han faller som en fura för. I alla fall enligt honom själv. Kanske träffas de på bibelstudierna som Pocahontas har påbörjat för att kunna bli en av engelsmännen. Eller kanske är han en av hennes lärare i engelska. Oavsett hur de möts så fattar han tycke för den intelligenta och snabblärda unga kvinnan. Hon är max 16 år. Han är 28. Han börjar uppvakta henne och bestämmer sig för att han vill gifta sig med henne. Men kan en engelsk gentleman gifta sig med vad kolonisterna kallar för en hedning, en vilde? Ja, det är lite oklart. I sina brev och dagböcker skriver John Rolfe att han är superkär i henne. Men han skriver också om henne som en lägre stående varelse. Mer djur än människa. Han skriver också att det nog är hans plikt som en god kristen att ta sig an den här osiviliserade varelsen och styra upp henne. Det är lite oklart hur han egentligen ska ha det, men han verkar i alla fall bestämma sig för att det är en bra idé att fria till henne. Vad känner Pocahontas inför det här? Det vet vi inte. Hon skriver vare sig dagbok eller brev. För eftervärlden finns Pocahontas egen röst endast i versioner som har skrivits av andra. Så vi kan bara gissa vad giftermålet betyder för henne. Kanske är John Rolfe en språngbräda för henne och kunna agera självständigt i sitt nya sammanhang. För hon kommer inte släppas fri av sina kidnappare. Det har hon nog insett nu efter att ha levt snart ett år i fångenskap. John Rolfe kan höja hennes status, göra henne till fru, göra henne till en av dem. Och då kan hon agera som en sorts ambassadör och kanske få stopp på kriget mellan sitt folk och engelsmännen.
Våren 1614. Med dragna vapen står de plötsligt mitt i byn. Det här är inget fredligt besök. Och innan byborna hinner bereda sig på strid i katastrofen i full gång. För när engelsmännen inte får det de kräver svarar de på sitt eget sätt. Ger dem attack. Panikslagna män, kvinnor och barn flyr hals över huvud när kolonisterna sätter eld på deras barktäckta hus och plundrar deras matförråd. När engelsmännen är klara med sin brutala framfart står över 40 hus i lågor och flera män ligger mördade på marken. Från skeppet som ligger för ankar på floden bevittnar den chockerade Pocahontas hela tragedin. Det här är alltså de engelsmän som kallade henne för vilde.
Pocahontas känslor inför att alliera sig med de här brutala våldsverkarna måste ha varit minst sagt blandade. Men hon har inte mycket till val. För den här våldsamma expeditionen är på väg till Pocahontas far, påvatanhövdingen, för att förhandla om fredsvillkor och be om hennes hand. När uppdraget är slutfört kommer hon att ha lovats bort till John Rolfe. Och det är precis vad som händer. En representant för hövdingen ger Rolfe tillåtelse att gifta sig med Pocahontas. Och om hennes plan var att skapa en politisk allians genom äktenskap, lyckas hon med den. För i och med det planerade äktenskapet lugnar kriget ner sig mellan kolonisterna och påvatanstammen. Kanske är det ändå så att de kommer kunna leva i fred tillsammans i framtiden. Pocahontas döps till kristen. För en engelsk gentleman kan ju inte gifta sig med en odöpt vilde. Hon får ett nytt kristet namn, Rebecca, och vigs med John Rolfe i april år 1614. Och hon föder en son. Det är osäkert hur och när det här barnet kommer till. Den engelska versionen är att hon året efter hon gift sig får barn tillsammans med sin äkta och kärleksfulla make John Rolfe. Men Powhatans egen version är att hon våldtas av minst en man under sin fångenskap och föder barnet innan hon gifter sig med John Rolfe. Men sonen, som döps till Thomas, blir en del av Pocahontas och Johns familj. Åren med Powhatanstammen är över. Hennes nya liv som engelsk husfru har inletts. Men det livet kommer inte bli långt. Och kanske har hon lite mer att komma med än den genomsnittliga engelska frugen. Rolfe har en gård och det är högst troligt att Pocahontas kan betydligt mer om att odla jorden än vad han kan. Hon är ju uppvuxen på den här marken och vet vad olika grödor behöver för att trivas. Och John Rolfe har en plan. Det fanns ju inte ädelmetaller och juveler som hängde på träden som man hade hoppats i det här nya landet. Men det går att odla sånt som betingar ett högt pris i Europa. En av de sakerna som går att odla är tobak, som har tagit europeerna med storm och som engelsmännen nu får upp ögonen för på allvar.
Med kunskapen man har ifrån bland annat säkert Pocahontas om att kunna odla tobak så kan man skapa tobaksodlingar i mycket större skala än vad påtan folket själv hade och även då kunna sälja det i Storbritannien. Inte nödvändigtvis för att det smakar jättebra, utan den spanska tobaken smakar bättre. Men den brittiska tobaken är billigare. Och på så vis så kan man komma in i marknaden och kunna utmana det spanska tobaksmonopolet på ett annat sätt. John Rolfe har förstått på något sätt just hur kolonisationsprojekt kan lyckas. Mycket mer än att försöka hitta guld och silver, nämligen just genom odlingar.
Och det fungerar. Ja, inte bara fungerar, det går riktigt bra. Rolfs tobaksplantage växer och exporten hem till England blomstrar. Spanjorernas monopol är brutet och kolonin i Virginia går bättre och bättre. Och kanske hade historien om Pocahontas kunnat sluta där. I ett visst lugn för såväl henne och kolonisterna som hennes folk. Men det finns de som har andra planer. Och för dem är Pocahontas en viktig pusselbit. The Virginia Companys hela affärsidé bygger på lyckosökare som betalar företaget för att få exploatera det nya landet. Och när det nu råder tillfälligt lugn mellan urbefolkningen och kolonisterna ser man sin chans. Vad kan bättre manifestera den lyckade erövringen av landet i väst än en ung kvinna? En före detta vilde som nu civiliserats och tämjts enligt den europeiska konstens alla regler.
April år 1616. Månen kastar sitt ljus över det vidsträckta havet och väller in över däck. Vecka efter vecka skeppet Treasure och dess passagerare trotsat Atlantens otyglade krafter. I krutkammaren sover Pocahontas tillsammans med sin syster och sin lilla son Thomas. Det är inte en bekväm plats att korsa det öppna havet på, men det är i alla fall inte fuktigt och mörkat som resten av fartyget. Sömnen är orolig. Sjösjukan plågar dem. Havet rullar och skeppet kränger för vågornas krafter. Och det är inte bara illamåendet som håller Pocahontas vaken. Hon är spänd som en fiolsträng inför den här resan. Visst förstår hon att de tänker visa upp henne som en trofé. Men hon har en egen tanke med den här färden. Hon tänker ta reda på så mycket hon bara kan om England och dess folk. Och kanske hitta deras akilleshäl.
Det är vår, år 1616, när Pocahontas anländer till ett London som är motsatsen till allt hon kommer ifrån. Det är en gyttrig stad med några 100 000 invånare. En av de största städerna i Europa på den här tiden. Gatorna är leriga och kantas av låga hus. Det är butiker och markiser överallt och fullt av hästar, kärror, byggarbetsplatser och människor som vimlar runt. Bara lukterna, eller ska vi säga stankerna, kunde nog ha övermannat även den vana resenären. Och dörren från stadens slakterier, lädergarverier och färgerier blandas med avfall, gödsel och matos. Och i stan frodas förstås virus och bakterier. Pocahontas immunförsvar är inte redo för de sjukdomar som sprids i London. Och hon blir ganska snabbt krasslig. Men trots sinneschockerna är hon där på statsbesök och ska representera. Hon har själv valt att resa dit och har med största sannolikhet för avsikt att ta reda på så mycket hon kan om det här folket som har börjat flytta in till hennes land. Hon besöker till och med det kungliga hovet och introduceras som en prinsessa, en nobel kungadotter.
På många sätt i Europa, men även bland de amerikanska folken, så är kvinnor representanter för nationer. När då Pocahontas presenteras för hovet så är det även någon slags symbolik i det här, på samma sätt som att hon är klädd som europé, så ska även Virginia och eventuellt Nordamerika skapas och förändras till en europeisk plats.
Hela företaget är kluvet för Pocahontas. Å ena sidan är hon en representant och agent för sitt eget folk. Hon är på rekognoseringsrunda. Men anledningen till att hon har bjudits dit är att företaget, The Virginia Company, vill visa upp henne som en vandrande reklampelare. Om folk kan se det här praktexemplet på att hedningarna i det nya förlovade landet kan tämjas och bli så civiliserade som Pocahontas eller Rebecca, kan det locka betydligt fler kolonister till Virginia. Men fler engelsmän innebär ju förödelse för Pocahontas stam. Ser hon den stora faran? Det vet vi inte. Hon kanske i alla fall inser att tillvaron i hennes land är förändrad för alltid. Hon ser ju med egna ögon att de här engelsmännen, de är hur många som helst. Men förmodligen hoppas hon på att de ska kunna hitta ett sätt att leva i fred tillsammans med nykomlingarna, även när inflyttningen ökar. Och tror hon det, har hon fel. För tiden är på väg att rinna ut för urbefolkningen i Nordamerika. Och inte nog med det. Sandkornen i Pocahontas eget timglas börjar också ta slut. I London träffar Pocahontas någon hon inte sett på länge. Någon som hon trodde var död. Plötsligt står John Smith framför henne. Hon blir först alldeles tyst. Länge. Sen talar hon. Om John Smith inte är död betyder det att han som har lovat hennes pappa trohet har brutit sitt löfte. Han har låtit sina landsmän mörda och bränna hennes folks byar. Han har svikit henne och hela hennes folk. Om hon inte hade klart för sig förut att hon inte kan lita på engelsmännen har hon det nu. De skiljs åt och det är sista gången de ses. För på våren år 1617 lägger ett skepp ut från London, ut på Themsen och mot Engelska kanalen. Det är dags för Pocahontas och hennes sällskap att återvända hem till Nordamerika. Men när det skeppet når Virginias kust om några månader kommer inte Pocahontas vara ombord. Efter att ha stått emot mikroorganismerna i smitthärden London i nästan ett år blir hon sjuk på skeppet. Rejält sjuk. Mycket värre än någon gång tidigare. Vid Gravesend, nära London, stannar de och tar hastigt Pocahontas till ett värdshus. Där bäddas hon ner, men hon är utom räddning. På det anonyma värdshusrummet i Gravesend dör kungadottern Pocahontas av de främmande infektioner som snabbt bryter ner hennes kropp. Eller? Den här saken finns det, som så mycket annat i Pocahontas historia, flera versioner av. Den andra versionen är att hon blir mördad av engelsmännen, som är rädda för att hon visste för mycket om deras planer att roffa åt sig på Powhatans land. Vilken version är sann? Det kommer vi aldrig få veta. John Rolfe lämnar bort sonen Thomas till släktingar i England. Det blir det sista Thomas ser av sin far. Sen måste sällskapet resa vidare. Pocahontas begravs i all hast och skeppet lägger ut. Och Pocahontas död är bara en i mängden av alla liv som släcks i samband med den europeiska koloniseringen av Nordamerika. Inom bara något århundrade kommer majoriteten av den nordamerikanska urbefolkningen att utplånats av antingen europeiska sjukdomar som kommer till deras land med kolonisterna eller mördats av europeerna själva.
Det är osäkert vilken sjukdom det egentligen var som huvudsakligen drabbade Tsenakomoko. Vissa påstår att det handlar om malaria på grund av den förändrade miljön efter att europeerna hade börjat odla upp mark. Andra menar att det är någon form av hepatit A. Men vad som är väldigt tydligt är att efter en tid så är ungefär bara 10% av den nordamerikanska befolkningen i området fortfarande vid liv.
Pocahontas är en av många individer i historien som fångar sin flodvåg av förändring som sveper över henne. Hon kastas inte passivt runt i den, utan försöker att hantera och tämja sin nya förvandlade värld. Men en flodvåg går inte att stoppa, och hennes tillvaro slås bit för bit i spillror. Den kvicktänkta lilla flicka, som var sin pappa hövdingens favoritdotter, ligger nu i en omärkt grav i främmande land. Men även om graven är omärkt glöms Pocahontas inte bort. Hon blir en legend vars öde påminner oss om en värld som en gång fanns. Men som raserades i en tid när Europa la världen under sina fötter.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Nils Svennem Lundberg, Linda Segtnan, David Rune och Pablo Leiva Wenger.
Till alla Disney-lovers där ute. Hur var det nu med John Smith och kärlekshistorien då? Vad hände med den? Nej, den hände med största säkerhet aldrig. Pocahontas var ju bara ett barn när hon enligt legenden ska ha räddat John Smiths liv i den där ceremonin. Det är ytterst otroligt att de skulle haft en kärleksrelation. Eller vi får i alla fall verkligen hoppas att det inte var så. John Smith var förmodligen en ganska viktig person för Pocahontas. Men Disneys version av hennes liv får vi helt enkelt ta och avskriva.
P3, Sveriges Radio.
P3 Historia görs av produktionsbolaget Munk för Sveriges Radio.